Låt oss bedja. Se, Jesus är ett tröstrikt namn och i all nöd vår säkra hamn. Igenom Jesus får vi nåd och finna på det bästa råd. Dig vare pris för livets ord, för dopets bad och nådens bord. Din frid oss här i tiden giv och efter döden evigt liv. Så ber vi, Herre, för denna stund. Vi ber att du välsignar ordet i var och ens hjärta. Det är vår bön i Jesu namn. Amen. Nu inför tacksägelsedagen läser vi några ord ur första Thessalonikerbrevets femte kapitel, vers 15 till och med 22 i Jesu namn. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva istället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor. Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte anden, förakta inte profetior, men pröva allt. Behåll det goda och håll er borta från allt slags ont. Herre, skriv in dessa ord i våra hjärtan. Amen. Vi ska något tala om glädjen och tacksamheten i den kristnes liv. Och först att den som inte tillhör Herren har ingen anledning till glädje. Texten från första Thessalonikerbrevets femte kapitel handlar bland annat om glädjen och tacksamheten i den kristnes liv. Men innan vi går in på det, först något om dem som inte tillhör Herren. De har ingen anledning till glädje. Det finns många så kallade glädjeämnen här i världen. Men om inte Herren finns med i denna glädje, så är det en tom glädje som snart bleknar och försvinner. Människor som här i livet fått ut mycket av livets glädjeämnen och nått högt på ärans höjd har vid sin dödsbädd fått erkänna att allt varit fåfänglighet, ett jagande efter vind. Också Guds barn frestas till fåfänglig glädje. Det blir farligt när andra glädjeämnen än Jesus intar hjärtat. Även oskyldiga glädjeämnen kan så uppta hjärtat att Herren mer och mer kommer i bakgrunden. Det man då blir fäst vid, det man hoppas på och längtar efter, är inte Jesus och hans himmel, utan istället det synliga, det jordiska, det som vi snart ska lämna. Sådan glädje lämnar själen tom. Det är inte fel med oskyldiga glädjeämnen, men tar det Jesu plats i hjärtat, då blir det till hinder för frälsningen. Också synden kan bli till hinder för frälsningen. Och den glädje som synden för med sig är kortvarig och falsk. Den icke-troende bryr sig inte om ifall något är synd eller inte inför Gud. Det bryr sig inte om Guds ord och Guds nåd och Guds bud. Det kan vara rädda för att skämma ut sig för människor, men att det genom sina synder kränker en helig Gud och drar över sig förökad dom, det tänker inte på. Sorglösa lever det, och sorglösa dör det. Men det får efter döden vakna upp på den plats där det råder en evig jämmer. Nej, det finns inget ställe i Bibeln som ger den ogudaktige anledning till glädje. Istället läser vi Jakobs brev kapitel 5, vers 1, ord till dem som bara söker sin glädje här men glömmer Gud. Det står, gråt och jämra er över allt elände som skall drabba er. Paulus säger också, utsläck inte anden. Den som blir så upptagen av detta jordiska, att Jesus trängs undan i vardagslivet. Det finns ingen plats för honom längre i vardagslivet. Den som fortsätter att stå emot Guds ords varning för synden och den som fortsätter att dra sig undan Guds ord, vad händer? Jo, den helige ande utsläcks. Skenet kan bli kvar, men den helige ande utsläcks. Livet slocknar. Vi lever i avfallets tid, då den ene efter den andra drar sig undan ordet. Man vet inte om att man står emot den helige ande. Man vet inte om den stora faran att snart kan den helige ande utsläckas. Dessa människor behöver förbön, samtal och förmaning. Det gäller deras själar, det gäller deras evighet. Den som skjuter ordet, varningens ord som är grundat på Bibeln ifrån sig, står emot Herren själv. Det är djupt vemodigt, det har ingen välsignelse med sig. Här i detta sammanhang kan vi inte tala om glädje, utan istället behövs det bön att den helige ande verkar syndanöd och ny födelse som en förutsättning för en sann glädje i Herren. Och så fortsätter vi att tala om glädjen och tacksamheten i den kristnes liv. Paulus skriver här i sitt brev till församlingen i Thessalonika, första brevet kapitel 5, var alltid glada. Nu är vi alltså inne på det kristnas glädje. Hur är det? Är det alltid lätt att vara glad som kristen? Nej, det är det inte. Problemet synden, andra synder och framförallt den egna synden gör det tungt. Ofta är första tiden på tronsvägen glädjetid. Det är något man upptäckt, något man funnit, någon man älskar och kommer till tro på, Jesus Kristus. Man har fått ta emot syndernas förlåtelse, fått frid i hjärtat och ljuset tränger in i själ och hjärta. Men efter en tid när man kommit längre fram på trons väg, då kan livsresan ibland kännas tung och svår. Troslivet är så svagt, så livlöst, så lite känslor, så lite tro, så lite kärlek, så lite glädje. Ja, kristenlivet kan innebära trånga passager, mörka moln och även anfäktelse och kamp. Hur ska vi då uppfatta Paulus uppmaning, var alltid glada? En av våra fäder skriver så här, det finns en djupare glädje än känslans. Det är trons glädje. Och ett inre medvetande som säger, jag är glad trots att jag inte känner stor glädje. Jag har en herre, en vän, en skatt som går utöver allt och uppväger allt det onda. Ja, här hör vi. Jag är glad trots att jag inte känner stor glädje. Jag har en herre, en vän, en skatt. Ja, du som lever i tron på Jesus, du som har funnit din skatt, din vän i Jesus. Du har ju allt du behöver. Du har Herren, du har nåden, du har himmelen som väntar. Den himmelska saligheten ligger framför dig. Vad vill Gud? Jo, att du ska ha din glädje i Herren Jesus. I Filipperbrevets fjärde kapitel skriver Paulus, gläd er i Herren alltid. Herren tillåter dig gärna oskyldiga glädjeämnen här i livet, men Herren vill att ditt hjärta ska vara upptaget av honom, att det riktas uppåt, att det inte fastnar vid jord och värld. Tillhör du Herren Jesus, då är du en Jesu brud. Du är på väg till det himmelska bröllopet och Jesus älskar dig med en svartsjuk kärlek. Du får vara glad i honom, i Herren. Herren vill inte att din glädje ska koncentreras på hälsan och styrkan, anseendet, andras välvilja, inte heller på dina andliga gåvor eller goda gärningar eller upplevelser. När Jesus vill ensam vara din glädje. Han vill inte att du ska vara upptagen av dina gåvor eller upplevelser. Inte vill Herren att du ska utbrista, se här vilka gåvor jag har. Se här vilka upplevelser jag har haft. Nej, istället blir Jesus glad om det är honom du är upptagen av. Och istället utbrister, se vilken stor frälsare jag har. Han är min Herre och Gud. Han är min tröst och min glädje och mitt hopp. Ja, Jesus får du glädjas över. Jesu försoning får du glädjas över. Läser nu 5 verser ur en gammal sångbok, ur Guds lov 239. Verser om Jesus, vad han har gjort för oss. Och dessa verser påminner oss om att vi har all anledning att känna glädje i Herren. Det står, jag vet ett blod som ymnigt rann från Jesu varma hjärta. I detta blod min synd försvann och all min nöd och smärta. Här finns det rum för var och en, ty Jesus tvådde släkten ren, i blod, tänk, Jesu dyra blod. Jag vet ett kors invid vars fot jag ofta gärna dröjer. Där tystas otrosångens hot, då blicken upp jag höjer. Ty upp på korsets helga stam, där blödde, dog Guds dyra lamm, för mig, ja, lammet dog för mig. Jag vet en vän så kärleksfull, att han steg ned till jorden och blev ett barn för barnens skull, för människor, människa vorden, blott för att frälsa syndare. Den vännen är min frälsare, min Gud, min Herre och min Gud. Jag vet ett hem, ett ljuvligt hem, vars glädje ej skall sluta. Där i Guds stad Jerusalem skall Jesu brud sig luta. In till sin brudgum vit och röd, som lever än, fastän han var död. Mitt hem, jag längtar, längtar hem. Jag vet en fröjd, en himmelsk fröjd, som ingen sorg skall störa. Ty varje synd är undanröjd, blott jubel skall man höra. Ty djävul synd ej finnes mer, halleluja, snart är jag där. Hos Gud, en lycklig Jesu brud. Här i dessa verser, varje vers så andas glädje och tacksamhet i Herren över vad han har gjort för vår frälsning och en längtan efter himmelska hemmet. Visst finns det anledning för Herrens vänner att vara glada. Käre pilgrim, se på Jesus, se uppåt. Det får gå med allt annat här i världen som det vill, bara du förblir hos Herren, bara du blir frälst, evigt bärgad. Om din glädje är en glädje i Herren, då är det Jesus du är glad i. Inte i första hand hans skapelse och hans gåvor. Nej, det är Jesus. Då tänker du, bara jag får ha Herren och få vara vän med honom. Bara jag för tid och evighet får tillhöra Herren, så är allt väl. Det är huvudsaken. Och då vill du instämma med Asaf i Gamla testamentet. Dock förblir jag alltid hos dig. Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Om än min kropp och själ försmäktar, så är dock Gud mitt hjärtas klippa och min del i vinnerligen. Asaf i Gamla testamentet hade sin glädje i Herren. I Nya testamentet i Lukas 10 så står de Jesu lärjungar, de var glada. Varför? Jo, därför att de i Jesu namn hade drivit ut onda andar. Men då svarade Jesus dem, gläder inte över att andarna lyder er, utan gläder över att era namn står skrivna i himmelen. Varför är det något att glädjas över, att ha sitt namn skrivet i livets bok i himmelen? Jo, för då tillhör man Jesus. Man är en Jesu brud. Man är en himmelrikets arvinge. Man är på väg till himmelen. Vad vill Herren? Jo, att du ska glädjas i honom. Du har många anledningar till glädje. Tänk att få tillhöra Herren, att vara friköpt med hans blod, att få leva av hans nåd, att få vara på väg till himmelen. I vår text står det också om den kristnes tacksamhet. Vi läser, tacka Gud i livets alla förhållanden. Martin Luther skriver om tacksamheten följande ord. Man kan inte tro vilket kraftigt medel vi har i Guds lov vid tillstötande fara. Så snart du börjar lova Gud blir det lindrat. Tröst och mod infinner sig och sen följer Guds åkallan med tillit. Så har Guds sanna tjänare gjort i alla tider. Först lova Herren och sedan åkalla. Då följer också tröst och hjälp mot det onda. Det finns människor som jämrar sig inför Herren utan att bli hörda. De ropar, men det finns ingen hjälpare. De ber till Herren, men han svarar dem inte. Varför det? därför att inte först lovat Herren. Så långt Luther. Jag må inte lovsången tystna bland oss, lovsången till Herrens ära i hem och församling. Paulus skrev vår text: tacka Gud i livets alla förhållanden. Jag tackar Gud inte bara i glädje och medgång, utan också i sorgen och i motgången. Glömmer vi att tacka Herren så går vi miste om välsignelse och hjälp. När fara och nöd och prövning och svårigheter möter oss, ett kraftigt medel är att tacka och lova Herren. När problem uppstår i vardagen, bekymmer som faller på och allt kan kännas stängt och hopplöst. Det blir svårt att samla tankarna, det blir svårt att be. Men låt oss följa Paulus uppmaning: tacka Gud i livets alla förhållanden. Låt oss följa Luthers råd: först lova Herren och sedan åkalla. Då följer också tröst och hjälp mot det onda. I Psaltaren 92 läser vi: det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den högste, att om morgonen förkunna din nåd och om natten din trofasthet. Här hör du: om morgonen får du tacka Herren för hans nåd, och om kvällen eller om natten får du prisa Herren för hans trofasthet. I vår text står det också: be oavbrutet. Eller enligt 1917 års översättning: be oavlåtligen. Det betyder att du också under dagen får be till Herren, åter och åter, inför mötande situationer och inför mötande uppgifter och i ensamheten. Sänd upp din bön och ditt tack till Herren. När du i vardagslivets små situationer märker Guds hjälp och Guds ingripande, sänd upp ett tack till Herren. Också i motgång får du tacka Herren. Varför behöver du tacka Herren både i motgång och medgång? Jo, därför att du ska rikta ditt tack till Herren själv. Herren vill inte att du ska mest vara upptagen av de gåvor och den hjälp Herren ger, utan att du ska vara upptagen av Herren. Visst ska du tacka Herren för den eller den hjälpen, för den eller den gåvan. Men främst ska din tacksamhet riktas till Jesus själv, vad han har gjort för dig. Om du kommer till himlen, då får du tacka och prisa honom som sitter på tronen, Jesus Kristus. Då är det Jesus du ärar. Då är det honom du upphöjer. Då är det Jesus du tackar. För han har friköpt dig med sitt blod. Han har frälst dig undan helvetet. Frälst dig till sin himmel. Då är det brudens glada lovsång som hörs. En lovsång som riktas till brudgummen, till Guds son, till Jesus. Det är inte Jesus skapelse eller underverk du då först är upptagen av, utan det är Jesus själv som du prisar. I himlen är det en glädje i Herren och en tacksamhet som riktar sig mot honom. Och denna glädje och denna tacksamhet i Herren behöver spiras i ditt hjärta redan här. Jesus älskar dig, du är dyrbar i hans ögon. Av kärlek till dig dog han på korset för dina synder. Där på korset borde du hänga, men där hängde Jesus. Där borde du lida, men där led Jesus. Där borde du dö, men Jesus dog. Varför? Din synd måste sonas, annars går du förlorad till evig tid. Så stor var Herrens kärlek. Han kunde inte se dig gå mot avgrunden. Han kom ner till denna jord, hans blod blev utgjutet, och Jesu blod är försoningsmedlet. Gud är försonad, din synd är borttagen, du är redan friköpt. Ja, Gud är försonad, himlen är öppnad, Jesus är vägen. Du får glädjas över honom och prisa hans namn. Gud vill att du ska nöja dig med vad Herren har gjort. Han är din frälsning, hur kall och likgiltig du än får känna dig, och hur svag kärlek till Herren du än har, det är hans kärlek till dig du behöver få se. Han vet om ditt onda hjärta och tänkte just dig han vill ha. Det är dig han nu förlåter. Och Jesus säger till dig: du är min. Och du får svara: Jesus, du är min. Tänk om du i himlen får möta hans blick och se hans ansikte mot och se honom ansikte mot ansikte. vilken glädje! Och tillsammans med alla frälsta får du höra hans röst. Följa honom till livets vattenkällor. Du får tjäna honom. Du får se honom sitta på tronen. Och du får tillsammans med den saliga skaran lovsjunga och lovprisa honom. Den ende som är värd att prisas och upphöjas. Amen. Ja, Herre, tack för din frälsning. Tack för din nåd och barmhärtighet. Amen.